Tänker mig lite Svenska kyrkan som en 80-årig morfar. Vars tid, som också står under förgängligheten, ju vars tid är begränsad. Kan ju välja att lägga ner all sin vakna tid på att väga och mäta sin mat och att motionera för att inte någon gång dö, för det är det värsta som kan hända.
Du lyssnar på Tolkning pågår. Och idag är det jag, Klara Nystrand, universitetspräst i Malmö, som sitter här och poddar tillsammans med...
Kent Visti, stiftsadjunkt för mission i Lunds stift.
Just det. Och vi ska prata inför Alla själars dag, är det det? Jag tänkte att du kan läsa texten.
Ja, då läser jag ur Lukas evangeliet, 12:e kapitlet. Jesus sa: Jag säger till er som är mina vänner, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen, men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.
När jag hör den här så tycker jag att det är så här 2 gudsbilder. Nu när du läste den så blev det så här. Det är någon gud som kan kasta ner i helvetet. Och sen är det någon gud som inte glömmer någon, som till och med räknar hårstråna på våra huvuden.
Alltså det är någon slags spänningsfält mellan makt och omsorg.
Ja, spännande. Vad säger du?
Ja, men det är du någon slags styrkemätning mellan de som kan döda oss, alltså rent biologiskt. Och en gud som de på något sätt skulle vara underställda då. Så det är ena biten. Men alltså botten i detta känner jag är ju någon ängslan, oro eller till och med kanske dödsskräck. Och sen går vi in i Allhelgonahelgen nu och det är så rörigt och snurrigt i samhället i övrigt, men också för oss som arbetar kyrkligt. Vi har faktiskt ingen koll på det. Detta liksom ligger på Alla själars dag. Medan jag mer skulle vilja lägga en sån här text på Alla helgons dag då, så som handlar mer om martyriet. Alltså att inte vara rädda för de som har makten att döda din kropp. Och att det finns en allseende gud som räknar hårstråna på ditt huvud.
Att det är
Ja, och
en
sen...
text som är mer aktuell för de som är martyrer än för oss som inte lever så.
Ja, och liksom det finns något annat martyrskap, det nu i alla fall i den kontext vi lever, ska vi komma ihåg, i Sverige, så blir vi ju sällan halshuggna, bokstavligt talat, för vår tro.
Nej.
Ute i världen händer ju det, alltså vi har ju liksom ett stort martyrskap på det sättet. Men man kan ju faktiskt tvingas till att göra stora eftergifter vad
Som
gäller
kristen eller
så,
som
ja, som
troende.
kristen, och liksom vad gäller sin övertygelse, och man kan få betala ett högt pris. Och ja, och det ligger alltså i överförd mening, om vi ska prata om martyrskap, så är det väl det modet vi måste öva i, att liksom jag vet att jag gör rätt, jag kanske till och med gör det i mitt kall som en Herrens tjänare. Och då finns det ett pris att betala.
Ja, och det är inte så ofta vi säger det, va? Eller hur? Eller att
Nej,
man...
och det kanske inte är så ofta som vi behöver säga, åtminstone inte du och jag som ligger i någon slags mainstream-fåra
Nej.
i Svenska kyrkan, som är mainstream i svensk kristenhet på något sätt, och vi liksom blir uppskattade och nästan på sönderkramade. Så att ditt och mitt, om vi till vårt martyrium är ju inte jättestort. Och det, nej, men jag tänker på det finns andra liksom visselblåsare i alla kyrkliga organisationer.
Ja.
För kyrkliga organisationer och samfund är ju också bland annat mänskliga maktkonstruktioner.
Ja. Jo, det är sant. Men sen är man ju inte bara inom sin kyrkliga sfär. Man rör ju sig på andra arenor. Absolut. Också som människa.
Ja.
Och där kanske man mer behöver betala ett pris för sin tro ibland.
Ja, det tror jag. Och då tror jag man ska vara vaksam med att faktiskt alltså lite välja sina strider. Vad är det i min... Vad i min tro är så genuint och skört och sårbart, alltså det allra innersta heliga, så att jag måste vakta det med mitt liv i någon slags överförd mening då.
Mm.
Och då kanske vi får välja våra strider, då kanske vi inte ska gå igång på alla cylindrar mot att barn klär ut sig till gastar och spöken. Nej. Och sånt där.
Man kan släppa den.
Ja, och ja. Det är också något att väga in i martyriet. När är det? Ja, när är priset värt att betala?
Ja. Ja, det är sant.
Men annars är det ju, och där handlar det ju om att vara kristen i världen. Vi går in i den här helgonahelgen där de flesta svenskar idag som söker sig till den kyrkliga helgen ju gör det för att minnas sina döda anhöriga.
Ja.
Och tänder ljus, man går på minnesgudstjänster, det anordnas fina konserter, Svenska kyrkans anställda är ute på kyrkogården, bjuder på kaffe och liksom öppnar upp för samtal och så.
Mm.
Att fira alla helgonen genom martyriet, alltså det är inte lika aktuellt, och det blir också lite problematiskt för oss när vi planerar våra gudstjänster, om man ska hålla allhelgona gudstjänsten. Vad är det vi pratar om egentligen och när gör vi det?
Ja, och att det, ja precis, att de är egentligen, det hade varit lättare om man höll isär de två, så att man inte blandar ihop dem.
Ja, det tror jag, och så får vi då Halloween på det, och då ska man sen efter det hem och,
så är det väldigt rörligt,
och skaffa huggtänder till sina barn och sådär. Och det finns något fint i det också.
Ja, precis. Men jag tänker på det här liksom, just som du säger, om man, människor kommer dit och vill minnas sina anhöriga, då är det kanske inte främst det här med den som kan har makten att döda och sedan kasta ner i helvetet. Det är inte där man vill lägga sitt fokus.
Nej.
Utan det är snarare på den andra biten. Ingen är glömd av Gud. Men samtidigt så tänker jag också att i närheten av döden så blir det också livet tydligare på något sätt. Och den här texten är också någon slags vad är det värsta som kan hända text. Som också är menad för att, som att väcka mod i oss.
Mm.
Och det kan ju dödens närhet också göra på något sätt. När man den här insikten om att vi kommer alla dö.
Mm.
Alltså kan lika gärna passa på att leva.
Ja.
Nu när jag lever. Och inte vara rädd. Alltså det är nog,
och i den kapitulationen och det, den acceptansen av förgängligheten, så finns det ju en enorm kraft som frigörs.
Ja.
Som vi också måste träna oss på som människor. Jag vet ju många som har erfarenheter av att liksom ha klarat sig igenom någon längre sjukdomsperiod med någon livshotande sjukdom eller något missbruk eller någonting som man, där insikten någonstans kommer att ja, men alltså överlevde jag det, vad har jag då att vara rädd för?
Ja.
Och så finns ett jättestort livsmod och man är liksom det finns liksom ingen mänsklig makt som skrämmer på det viset.
Nej. Och det är väl lite det texten är ute efter.
Ja, jag tror det är så.
Och det var därför jag tänkte på dig också när jag läste den här texten. För att du säger, jag har sagt i ett par sammanhang nu, liksom att Svenska kyrkan som organisation, eller i den formen den har nu, kommer att dö.
Mm.
Och det är inte farligt på något sätt. Eller kanske du inte säger, men det är
jo, det. Jo, det. Jag tror till och med jag har sagt i något sammanhang att det är helt i sin ordning.
Ja.
Att det liksom det är så det är beskaffat. Och det i sig är ju ingen att konstatera att Svenska kyrkan som organisation kommer att dö och försvinna en dag. Det är ju ingen värdering eller något att diskutera egentligen, för så är det ju.
Mm.
Alltså alla organisationer försvinner.
Mm.
Sen kan man fråga sig när och sådär, men nu när jag pratar med kollegor och församlingsbor och så finns det en sån ängslighet och vi sitter kvar i det här moderna tänkandet om att allt som inte blir större och starkare per definition skulle vara sämre.
Just.
Men jag menar alltså, och det är just den här andra kraften som jag är ute efter att prata om.
Ja, den som frigörs.
Ja, men acceptera någonstans att nu ligger vi, nu börjar vi närma oss 50% gränsen vad gäller Svenska kyrkans medlemstal i Sverige. I Malmö så är den ju passerad, nu är man väl på 40 någonstans tror jag. Och det är väl okej. Okay. Alltså, ja, vad är det värsta som kan hända? Det är att Svenska kyrkan som organisation inte finns om 200 år.
Mm.
Fine. Men vad innebär det för när vi möter konfirmander på onsdag eller vårt sorgehus på torsdag eller när vi häller upp kaffe nu på söndag för gudstjänsten för de som är där? Ingenting.
Nej, och framförallt tänker jag, eller det som händer i mig när du säger att det är okej, att det här kommer att dö, det är okej, det är att jag slutar klamra mig fast vid formerna på något sätt. För att det är det som lätt händer annars, när man så gärna vill bevara status quo på något sätt. Så att man liksom håller sig så här krampaktigt fast vid det som är nu.
Ja.
Medan när man tänker att ja, men det kommer inte finnas alltid. Det här, jag måste släppa taget förr eller senare. Då kan jag lika gärna släppa taget av vissa saker nu.
Ja.
Och tänka någonting annat.
Ja.
Och det är väldigt
annars blir det bara... Vi leker med tanken, nu sitter jag bara här och gubbgissar då. Men att Svenska kyrkan inte finns om 250 år.
Mm.
Då har vi ju... Då kan vi liksom gissa att det är så. Och så kan vi välja, vad ska vi göra under de här 250 åren då? Alltså skulle man bara slåss för att inte bli mindre och för att aldrig dö, då skulle det bara vara oerhört smärtsamma och sorgliga och smått patetiska 250 år.
Ja, med ganska lite evangelium.
Ja, väldigt lite evangelium. Och jag tror att man man skulle nog kantra över någon slags lagiskhet också och mer och mer knyta sig till formen och det tydliga och det svartvita och det tvådimensionella.
Ja.
Kan jag tänka mig. Eller så säger man att nej men kyrkan är ju evig. Och Svenska kyrkan är en manifestation av den här världsvida kyrkan. Då.
Mm.
Alltså det ekumeniska imperativet är ju att det finns bara en kyrka.
Mm.
Och den är otydlig.
Mm.
Sen manifesteras den i alla tider, i alla mänskliga möten, överallt. Då. Och det är ju det som är svindlande. Och det är ju den odödligheten. Och den finns det inga jordiska, mänskliga maktstrukturer som rår på.
Nej.
Nej.
Och det så alltså behöver vi inte vara rädda för det här.
Nej, jag tänker mig lite Svenska kyrkan som en 80-årig morfar. Vars tid, som också står under förgängligheten, ju vars tid är begränsad.
Mm.
Kan ju välja att lägga ner all sin vakna tid på att väga och mäta sin mat och att motionera för att inte någon gång dö, för det är det värsta som kan hända.
Ja.
Och i sin fantasi och strävan tänka att jag ska få samma kropp igen som när jag var 20.
Mm,
och på det sättet så umgås han inte med sina vänner eller träffar sina barnbarn eller går på bio eller någonting, utan det är bara detta att inte dö. Och så småningom så dör han ju ändå.
Ja.
Men det har varit väldigt, väldigt sorgligt.
Ja. Eller så går man out with a bang. Liksom.
Ja.
Mm.
Precis.
Mm. Men man kan göra det mer personligt också. Med det här med att inte vara rädd. Jag minns jätteväl från slutet av mitt pastisår. Alltså sista tiden på utbildningen. Och så ställde en av lärarna frågan till oss vad vi ville bli för sorts präst. Och då var det en som sa att jag vet inte vilken sorts präst jag vill bli, men jag vet vad jag inte vill bli. Jag vill inte bli en rädd präst.
Mm.
Och Och det tyckte jag, det sa så mycket till mig. Så det har jag liksom burit med mig. Att man inte var rädd präst. För då duckar man från, tänker jag, från att våga säga det som man egentligen känner. Eller... Är du med på vad jag menar?
Mm, fast jag vet, men det
var håller mitt, du med?
Nej, ja. På sätt och vis. Men jag skulle vilja vara en jätterädd präst.
Ja, som är rädd för...
Nej, men som är rädd för allt, för livet och döden och mänskliga möten och alltså hela det traumat det innebär att vara människa.
Ja.
Att kunna leva i den rädslan och sårbarheten med en sån här vit plastbit över halsen. Prästkragen.
Ja.
Men då är det också ha modet att faktiskt lita på att ja, men det är detta jag är kallad till. Det är detta jag vik till.
Ja.
Alltså ängsligheten annars blir ju att man och det gör man nog vi alla i början, att man spelar präst, man låtsas vara präst, man uppfyller någon slags förväntad prästroll.
Ja.
Och det tror jag har sin tid också. Det måste man ha. Men sen, om man så tror jag att de flesta av oss faktiskt efter 3-4 år känner nej, nu orkar jag fan inte det här. Nu skiter jag i det. Ja. Och så ramlar det där prästeriet ner i magen på en.
Ja.
Och då blir det mycket bättre.
Ja, det är sant. Men behöver man inte ändå fortfarande vara modig? Alltså för det är också, man kan ju vara modig i att våga vara rädd också. Det är ju, så det är lite dubbelt det där. Men när känner du att du behöver ha mer mod?
Och det är så många saker, men inte så mycket när det kommer till mitt kyrkliga ämbete.
Nej.
Alltså att vara präst. Där tror jag att... Alltså det hade funnits någon föreställning ibland om att... Bara för att jag har gjort saker som ligger utanför det förväntade. Att det skulle ha krävts ett mod. Men det är nog mer att jag är lite dum i huvudet. Alltså, nej, men just det, jag måste hela tiden gissa mig till vad som är normalt och inte normalt. Och det var också till slut så slutade jag gissa och så gjorde jag det som jag tycker är bra och som bär evangelium. Som jag kan känna liksom ett andens kall i. Och sen får det väl bära eller brista då. Och sen vet jag inte liksom hur människor reagerar på. Alltså det är nog bara att jag inte har riktigt koll på vad som är rätt och fel och normalt och så.
Mm.
Så jag är inte så modig, jag är mer dum. När behöver du vara modig?
Ja. Jag vet inte, jag är ganska ny fortfarande som universitetspräst, vill jag säga. Även om jag har varit i ett år nu. Känns fortfarande nytt. Och där har vi liksom inte riktigt hittat mig som präst när jag ska... Alltså när ska jag stå upp och vara tydlig med att jag är kyrka? Liksom?
Mm.
Och när är jag bara kyrka genom att vara jag som är där? Så, och jag vet inte om det är mod som fattas eller om det bara är någon slags annan
allmän vishet. Det är en jättespännande resa att göra.
Ja. Och det är jag inte klar. Jag ser några år framför mig när jag har landat i det här. Liksom. Och jag uppskattade väldigt mycket när jag läste din bok. Den tillhör jag. Där du skriver också om att ibland så är mission att följa med på någon annans resa.
Mm.
Du kanske inte ordagrant så, men att följa med dit någon annan är.
Ja.
Och det handlar inte om att jag måste lägga på min tolkningsram eller liksom allt det tankegods som jag kommer med, utan bara följa med. För det ger mig lite nya... Ja.
Och där menar jag där har och det är den resa man gör som kyrka i institutionssjälavården överhuvudtaget. Som vi på något sätt också måste, vi som har gjort den resan, kunna återföra in till den ordinarie liksom, församlingsverksamheten, organisationen och det kyrkotänket.
Ja.
Därför att mycket av det som jag pratar om nu när jag jobbar som stiftsadjunkt eller en manifestsamling och sådär, så ses det som djärvt och modigt och radikalt och nytänkande och så. Men det är så som vi har jobbat i institutionssjälvården i 100-150 år. Men det är bara att någonstans där så har man inte lyckats kunna återföra, alltså kyrkan har kunnat, eller den kyrkliga organisationen har kunnat gå ut.
Ja.
Men det ska gå som en åtta egentligen. Och sen återföra saker in till altaret och organisationen. Men det har vi inte lyckats med. Och, det måste, och problemet är ju att det hjälper inte att leta upp landets 10 mest erfarna, vassaste institutionssjälvårdare och be dem skriva en antologi för Verbum. Som alla läser. Fast det skulle säkert bli en jättebra antologi. Men den skulle inte spela någon som helst roll. Utan det där är en resa man måste göra. Och det tar sina år.
Ja.
Och så gjuta in modet i det. Och faktiskt sen... Alltså det är en sån jädra bra... Vad heter det? Sviktbräda. Just frågan du ställde med när ska jag vara kyrklig företrädare? Och när räcker det att vara kyrka i det här mötet? Och någonstans så tror jag att det har hänt mig senare. Och det är sen jag slutade i institutionssjälvården då. Den här aha-upplevelsen att kyrkan är ju där. Alltså det är ju, och där är jag inte representant för någon kyrklig organisation. Utan det är ju där ute det händer hela tiden. Hos de tillhöriga. Oavsett våra medlemsregister och våra fina ordningar och våra liksom dogmatik och bekännelser och så. Där är ju kyrkan. Och det är där vi ska vara. Och det handlar också om förgängligheten här. För går vi ut i de mötena med öppna händer för att ta emot människor och livsberättelser. Det är det Jesus gör. Så blir vi ju själv förändrade.
Ja.
Och det är inte farligt. Det är helt okej. Det kan till och med så att jag...
Det är som det ska vara.
I de här genuina mötena tänker mig tappa min tro där. Ja, varför ska jag vara rädd för det? Jag är ju sänd dit av någon.
Mm.
Som vill mig väl.
Ja. Ingen är glömd av Gud.
Nej, precis.
Tack, Kent. Jag tror att vi ska sluta.
Ja, tack.
Tusen tack.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.